Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never.
Hej och välkomna till avsnitt 62 utav Svenska FPL-podden. Nu så kan vi riktigt snart summera ett avslutande landslagsuppehåll här för hösten och fokusera helhjärtat in i fantasy, och vi ska förbereda oss inför Game Week 13. Vi spelar in idag tisdagen den 19 november, och agendan för dagens avsnitt är att vi först ska kolla in lite kort kring lite landslagsnotiser om intressanta spelare. Vi kommer långt ifrån gå igenom alla Premier League-spelare, men några som är högt ägda och många har intresse kring ska vi kolla lite vad som har hänt under landslagsuppehållet. Sen så det stora fokuset i det här avsnittet, precis som vi har haft i övriga avsnitt som har varit vid landslagsuppehåll, kommer vara just att gå djupt in i statistiken och se vilka spelare som borde fortsätta göra poäng eller vilka som man kan höja lite en varningsflagg för här framöver. Vi ska även komma med nya rekommendationer och en kaptensdiskussion och sånt inför Game Week 13, och avsluta med ett helt gäng med lyssnarfrågor. Och som vanligt sponsras podden av vår spelpartner Coolbet, och det känns som jag är inne i ett riktigt bra stim här med både mitt eget spelande och i mina rekar. Nu i senaste podden så rekar jag rak seger till Sverige mot Rumänien i EM-kvalet, och Coolbet var snälla och gav mig 2,66 för det oddset. Nu till helgens och helgens Premier League-matcher framförallt så faller mina ögon på matchen Brighton-Leicester, där en rak tvåa till starka Leicester ger 2,15 just nu, vilket jag tycker är ett riktigt bjudodds. Och Brighton har varit starka på hemmaplan, men de har problem i försvaret med skador och avstängningar på mittbackar. Så att det här tycker jag ser väldigt intressant ut, och spel är enbart för dig som är över 18 år, och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka Dynamo Sports, Glenn Sports Bar och Unisportstore.se som sponsrar poddligan med priser. Och gällande Unisportstore.se så tänkte jag på det. Jag var på Friends igår och såg Sverige spela träningsmatch, kändes det som, mot Färöarna. Det var ju ingen träningsmatch såklart, men det var ju i nya landslagströjan, och den tyckte jag var riktigt, riktigt snygg när man såg den på plats. Så, och den går ju såklart att köpa via unisportstore.se. Så kika in hos dem och kitta upp er inför nästa sommar och landslaget och EM. Det ska bli jävligt kul att följa. Med det så tycker jag vi hoppar in i avsnittet, och precis innan vi skulle dra igång inspelningen här så nåddes vi utav att Spurs har, jag vet inte om det är tillsammans med Pochettino, men Pochettino lämnar i alla fall Spurs nu, och det är inte klart med ersättare. Men Stefan, jag tänkte bara kort, vad tycker du om det här beslutet, och vad tror du, kan det få någon inverkan i fantasy? Spurs har ju haft det rätt tufft i år. Ja, nej, men det kan ju såklart få en positiv uppsving på kort sikt. Det brukar ju kunna vara effekten när man byter spelare och det kommer in lite nya idéer och man kanske får tillbaka lite motivation. Men jag tycker att det är rätt överraskande ändå. Jag tycker Pochettino har gjort så pass mycket för klubben när de var i Champions League-final i fjol, så att jag är rätt förvånad att tålamodet tar slut det här efter 12 omgångar in i denna ligasäsong, även om ligasäsongen i fjol också var rätt svag på avslutningen.
Nej, det är som du säger. Om man ska ge något fantasyråd till det här så är väl precis som jag varit inne på tidigare att man håller sig borta från Spurs ett tag till och vill väl egentligen se lite vad man kan se för tendenser efter ett tränarbyte. Att inte hoppa på allt för snabbt på Spurs-tåget. Det är i alla fall så jag själv resonerar. Jag vet inte om du har någon annan känsla och är villig att chansa tidigt här och hoppa på Son eller Kane eller motsvarande.
Nej, i dagsläget vet vi ju inte ens vem det blir som tar över ens som interimtränare. Så att det blir rätt svårt att sia om det idag tycker jag.
Ja, är det är intressant. Tottenham spelar ju första matchen av Game Week 13. De inleder ju lunchmatchen på lördag borta mot West Ham. Så att vi får se vem det är som står vid sidlinjen då. Om det är Levy själv som kliver ner.
Ja.
Ja, nej, vi ska inte prata så mycket mer om det eftersom vi inte har mer information än så. Men det lär väl komma lite mer information dagarna här som kommer. Istället så ska vi kolla lite på landslagsspelare som har stuckit ut på olika sätt. Och varför inte börja med England och då Harry Kane som nu saknar tränare då. Men Kane är nu den första engelska spelare att ha gjort mål i samtliga matcher i ett EM-kval. Det blev 4+1 i den här samlingen över två matcher, vilket är väldigt imponerande. Och Kane fortsätter leverera i landslaget även fast det går lite trögare i Spurs. Vi får väl se om den nya tränaren som kommer ta över kan få fart även på Kane i ligaspelet. Då kommer han ju bli högintressant och han är ganska, ja, för Kanes kaliber som spelare så är han ganska modest prisad skulle jag säga. Sterling då, där har det ju varit väldigt mycket diskussion. Han var ju petad första matchen på grund av det här tjafset som har varit med Joe Gomez i Liverpool. Men det antar jag att ingen har missat. Men i andra matchen så lyckas han. Så spelade han och var även med i poängprotokollet med en assist. Jag ser även att Rashford gör två kassar i det här. Chilwell i Leicester assade till de tre första målen i Englands 7-0-kross av Montenegro. Och Leicester-försvararen fortsätter imponera även här i landslaget då. Går vi vidare till Englands granne Skottland så kan vi snabbt bara konstatera att Robertson inte var med på samlingen på grund av en skada och nu är osäker inför Game Week 13. Vi inväntar presskonferenser där då Robertson annars kan vara väldigt intressant nu med Liverpools kommande spelschema. Samtidigt så visar McGinn strålande form i Skottland och stod för 1+1 i 2-1 vinsten mot Cypern. Skottland spelar ju i kväll också här på tisdagen mot Kazakstan. Jag tror, ja, McGinn startar och spelar den matchen, men det är halvtid där. Så att, Belgien kan vi bara konstatera, som också spelar nu tisdag kväll, men i den första matchen i landslagssamlingen så stod Kevin De Bruyne för 2 assist i matchen mot Ryssland. Och nu i kvällens match så har han redan gjort 2 mål i första halvlek. Så att vi kan konstatera att Kevin De Bruyne, han ligger inte på latsidan utan han fortsätter visa fin form. Agüero då, som har varit friad från landslagsspel under en längre tid. Han var faktiskt iväg på landslagssamling men inte borta i Sydamerika utan de har spelat i Saudiarabien och i Israel där Argentina mötte Brasilien och Uruguay. Och Agüero vildes helt i första matchen men i matchen mot Uruguay som spelades i går tror jag att det var eller om det var idag på förmiddagen, så nej, igår så spelade han mot Uruguay, så att han kommer inte vara lika utvilad som han har varit tidigare, även om det inte är allt för lång flygresa eller framförallt inte så mycket tidsskillnad. Gällande tidsskillnad ska vi även prata Pulisic i Chelsea. Han har ju varit väldigt het här på senare tid. Han har inte varit iväg med USA på grund av en skada, så han är också tveksam till spel här inför Game Week 13, och där gäller det precis som med Robertson att invänta presskonferenser och se om vi kan få lite mer information. Ett lag som inte har spelat klart sina landslagsmatcher än, det är Mexiko, och Jiménez, som tidigare var gulmarkerad i fantasy, han spelade med landslaget och gjorde två mål och en ass för sitt Mexiko i 3-0-vinsten mot Panama, och har ny match nu sent i natt eller tidig onsdagsmorgon hemma mot Bermuda. Och alla vi som gillar Jiménez och har honom i våra fantasylag hoppas ju att han ska vilas där, men det återstår att se. De sista två spelarna jag ska nämna så är först Mané, som byttes ut i halvtid och det skapades en viss oro, men enligt uppgift så ska det inte bero på grund av någon skada, utan för att han hade dragit på sig en varning och man inte ville riskera en utvisning som skulle innebära en avstängning, så det ska inte vara några problem där. Och sen så konstaterar jag att Son spelade tidigare idag när då Sydkorea mötte Brasilien i Abu Dhabi. Men som sagt, de är inte borta i långt borta i Asien, borta i Sydkorea, så att det är inte så mycket tidsskillnad som stör Son. Och det är egentligen de utsvävningar jag tänkte göra om landslaget, Stefan. Jag vet inte, är det något annat du vill lyfta eller vill du hoppa rätt in i ditt statistiksnack?
Ja, jag har mest fokuserat på statistiken den här veckan, så jag drar den, så tycker jag att det var en bra sammanfattning av landslagsuppehållet av dig där.
Yes, shoot.
Yes, vi börjar med forwards då, och förväntade mål kikar vi främst på här till att börja med. Jag tänkte gå igenom de 10 spelarna som rankar högst i den statistiken och försöka få till lite diskussion med dig, Alex, när jag flikar in dig. Yeah. Men i toppen så på 7,8 förväntade mål då, så finner vi faktiskt Rashford i United. Och vi kan väl snabbt säga att den här expected goal-statistiken, den boostas ju såklart om man är straffskytt. Rashford var han slagit 2 eller 3 straffar. Och det är ju kanske att man skriver in en 0,8-0,9 expected goals på en straff. Så det ska man ha med sig när vi pratar om de här statistikerna.
Samtidigt med de siffrorna så är det ju straffskyttar, och Rashford spelar i ett lag som ofta får straffar. Så att även om de siffrorna blir boostade utav det, så ska man ha med sig att chanser till fler straffar fortsätter ju komma. Så att då chanser till mål helt enkelt.
Ja, och Rashford är ju en bra straffskytt. Jag tror att den han missade, som jag kommer ihåg i alla fall, satt han insidan av stolpen. Så att jag tror att han har förtroende där.
Ja.
Men som sagt, han leder med 7,8. Sen de två som kommer efter, som är närmast följande, är Aguero med 7,3 och Abraham med 7. Och jag vill börja diskutera Rashford. Han sågade vi lite i förra statistiken någon gången då han hade haft bedrövliga omgångar mellan någon gång 5-8. Men det sammanföll ju lite med att Martial var borta. Nu när Martial har kommit tillbaka så presterar Rashford bättre än någonsin när han har fått börja spela vänster ytterforward istället. Och han kommer till ett avslut i boxen var 29:e minut, vilket är personligt rekord för honom för säsongen, och även om man kikar mot föregående säsong. På det så är han en av de spelarna som skapar flest chanser, så att man kan även se att han kan få någon assist här och där. Så jag tycker att Rashford är ett starkt alternativ, bara att vi har ju förespråkat 3 andra spelare som våra poddlyssnare känner till rätt väl i Abraham, Vardy och Jiménez mer. Men jag tycker att Rashford ska börja allt mer slås in i den diskussionen på det sättet han spelar på slutet. Du har ju sagt en del att tillägga här, Alex.
Nej, men precis som du säger så Rashford är en helt annan spelare när han får spela tillsammans med Martial och framförallt när han får kliva ut i den här fria rollen till vänster där han trivs mycket bättre än som en statisk central nia. Och nej, jag tycker att Rashford ser jätteintressant ut. Själv så har jag gått på spåret Martial istället då han står som mittfältare, prisad billigare och så. Jag tror att både Rashford och Martial mår väldigt bra att spela tillsammans. Och ja, Rashford är absolut intressant och blandar in sig i en i alla fall fundering och diskussion kring anfallsplatserna.
Ja, jag såg ett klipp från honom i landslaget också. Han fick ju chansen när Sterling inte spelade vänster ytterforward i landslaget i första matchen. Och då gjorde han en väldigt snygg tunnel på första backen och sen en Ronaldo-fint på andra. Jag vet inte, det ledde nog inte till något. Men man såg att han hade självförtroende i alla fall.
Han spelade ju till vänster även i andra matchen då Sterling utgick från höger faktiskt.
Ja, okej. Okay. Det hade jag missat. Mm. Men så ska vi diskutera Aguero lite och... Det är inget fel på hans statistik, den är faktiskt, han har faktiskt förbättrat sig ju längre säsongen har gått och är bättre om man kollar på hur snabbt han kommer till avslut i boxen än vad han är i fjol. Och Gameweek 9-12 var den bästa statistiken han har presterat i år, så att det finns inte så mycket att klaga på där. Det som man kan klaga på är ju hans minuter som är avsevärt lägre än övriga i toppen här, och det är väl det som håller tillbaka honom tillsammans med hans pris skulle jag säga. Abraham, där har vi en solklar bara köp och behåll. Han presterar på samma nivå som vi har sett under hela säsongen. Det finns ju ingenting att jämföra med från i fjol då han inte spelade i Premier League då. Men som sagt, topp tre på expected goals. Vi kan nog förvänta oss att det kommer komma fler mål från hans sida. Han är även den spelaren på de här topplistorna som har kommit till flest avslut efter Aguero i boxen. Så att jag ser honom som ett jättestarkt alternativ. Och sen får vi hoppa ner en bit till de efterföljande sju. Och här pratar vi förväntade mål mellan 5,9 och 4,8, så relativt tight spann. Men de två man kan ta med sig först av allt då, det är faktiskt Wood och Barnes som ligger på plats 4 och 6. Wood trumfar Barnes lite grann och det är även så det har sett ut i statistiken. Barnes hade en rejäl dipp mellan omgång 5-8, men i övrigt så är de väldigt jämna. Om man kollar på hela säsongen så kommer de till avslut i exakt samma takt. Men Wood har haft lite bättre kvalitet på sina chanser och de kostar identiskt mycket. Så då, och de har vi pratat om en del innan också, att de kommer nog ta relativt lika poäng. De delar ju dessutom på straffskyttet i Burnley, men de presterar bra. En annan spelare i deras prisklass som presterar bra på femte plats är Maupay i Brighton. 5,4 förväntade mål. Och han har också väldigt jämn statistik över säsong. Matchar faktiskt Abrahams takt att komma till avslut i boxen. Men då med något lägre kvalitet på chanserna då. Det som talar emot Maupay skulle jag säga är hans uppkommande spelschema som är lite tuffare för Brighton. Så därför är inte jag så intresserad av honom även om han ligger fint med här i statistiken.
Det man kan tillägga där med Mopey var att när jag kollade in på honom här för någon vecka sedan och hans statistik så kom han till väldigt mycket avslut. Men det är ganska mycket avslut som missar målet helt och att det har varit ett problem.
Ja, jag kollar ju som sagt på avslut i boxen så det kan absolut vara ett... du kan absolut ha rätt i det eller du har rätt i det. Och det är väl en anledning till att hans förväntade mål är även lägre än övriga spelare som vi har pratat om här. Han har till exempel bara ett avslut mindre än Abraham i boxen. Men som sagt, kanske väldigt många fler utanför mål då. Mm. De fyra sista, där finner vi Callum Wilson, 4,9. Hans statistik är lite svårtydd, men den har ju trendat åt helt fel håll här på slutet de sista fyra veckorna. Så att därav är mitt intresse svalt för honom. Han är även mycket sämre om man jämför över hela de 12 veckorna nu då, som har gått jämfört med vad han var i fjol. Så klar försämring där. Och jag vet inte, Bournemouth spelschema är väl sisådär, men som sagt verkar inte helt vara i form. Lika många förväntade mål finner vi Danny Ings på, och här tycker jag intresset är högre då hans pris är lägre, samt att Southampton går in i ett fördelaktigt spelschema nu. Och jämför man Ings så är han relativt lika mot vad han presterade i fjol över de 12 första gameweeksen här. Det har gått lite upp och ner, men de fyra sista omgångarna så presterar han ungefär i paritet med hela säsongen och även vad han presterade i fjol. Han är en av de tre forward som även är bäst på att samla in bonuspoäng som inte är att göra mål då. Så man kan se det, så måste en forward egentligen göra mål för att ha någon chans på bonus. Det ska till rätt mycket ifall de ska komma med i bonusstatistiken annars. Och man kan se det som att när Ings väljer mål, då finns det mycket stor chans till att han kommer med i bonus och kanske plocka två eller tre bonus från den specifika matchen. De två sista namnen är Aubameyang. 4,8 förväntade mål, och han presterade jättebra till en början i paritet med vad han gjorde i fjol, men de fyra sista omgångarna har det varit katastrof, vilket syns i statistiken här. Han har knappt kommit till ett enda avslut i boxen, och det sammanfaller ju lite med att han har fått en ny roll ute till vänster när Lacazette har kommit tillbaka. Så att jag tycker han kostar alldeles för mycket för det han presterar just nu. Även om matcherna är fina så hade jag inte köpt honom i alla fall. Lite svårare beslut att sälja kanske. Och så på tionde plats, då finner vi den här Jamie Vardy. Och det är ju inte helt smickrande ur ett förväntat målperspektiv. Vi kan ha med oss att Leicester fortfarande inte har fått någon straff. Han är ju straffskytt. Matcherna är fantastiska. Plus att Vardy har förbättrat sig för varje, vad ska man säga, fyra matchers omgång. Han var inte alls bra de fyra inledande, sen har han förbättrat det till de fyra kommande, och nu de fyra senaste gameweeksen så presterar han faktiskt i paritet med vad han gjorde i fjolårssäsongen som helhet. Så alla de här grejerna tillsammans, straffskytten, de fördelaktiga matcherna samt att han har blivit allt bättre ju längre säsongen har lidit, gör att jag tycker bara att det är dumt att ignorera honom här, trots att han inte hamnar lika högt upp på statistiken som vissa andra. Så tycker jag att han är ett superalternativ över de kommande 5-6 gameweeksen.
Jag har ju tjatat lite om just Vardy och statistiken också, att det är en spelare som, om man ser historiskt, också har legat efter en del i viss statistik, men ändå fortsatt göra mål. Så att det är, han har en hög goal conversion rate, och dessutom ska man veta att han skjuter kanske inte lika mycket som de här namnen före honom, men de avslut och lägen han kommer till är framförallt riktigt, riktigt bra lägen. Och då han är en väldigt duktig, erkänd duktig avslutare, så konverterar han väldigt bra. Så att Vardy tycker jag mer eller mindre är en måste-spelare. Det är nog den spelare som jag mest känner så kring just nu i hela spelet.
Yes, jag håller med. Lite snabbt så ska jag nämna några spelare som inte kom med på topp 10-listan här på förväntade mål, men däremot är med på topp 10-listan på förväntade målinblandningar, det vill säga mål plus assist. Och på den listan så hittar vi framförallt Raúl Jiménez, som vi har hyllat en hel del. Och han har skapat hela 18 chanser, så han är inte bara en målskytt i Wolves, han är mer liksom en allsidig forward som de bygger kring i anfallet. Och dessutom så är han likt Ings till och med lite bättre på att plocka bonus. Så att när han finns i målprotokollet, då är det jättestor chans att han även tar bonus. Och här har vi likt Vardy sett en förbättring ju längre säsongen har gått. Och det är väl lite känslan kring hela Wolves, att de har kommit mer och mer in i säsongen. Och jag läste lite om deras första 12 gameweeks i fjol där alla tyckte att de var fantastiska och deras 12 första gameweeks i år, och de har plockat lika mycket poäng i ligan, så att det är nog bara att folk har skruvat upp förväntningarna på Wolves mer till den här säsongen än vad man hade i fjol, som gör att man kanske tycker att de kanske inte är lika bra i år, men de har presterat på samma nivå. Så att han tycker jag är jätteintressant. En annan som jag har valt att belysa lite är Pukki. Men där är väl hela... Han ligger i paritet med Jimenez. Men jag känner väl att liksom Norwich har havererat lite grann. Pukki har inte heller presterat på samma nivå som han gjorde i inledningen av säsongen. Dock så fortsätter han ju prestera för Finland. Så att han är inte helt ur form. Men Norwich måste hitta en ny väg här för att man ska känna att han blir intressant igen. Men han finns där i helt fördelaktigt i statistiken ändå. Och, ja, vill du säga något om?
Jag tänkte bara skjuta in där om Pukki. Jag nämnde ju inte honom i landslagsgenomgången. Jag tycker inte att han är en jätteintressant spelare som det är just nu. Men vi kan konstatera att han gjorde ändå 3 utav Finlands 4 mål den här senaste landslagssamlingen över 2 matcher.
Ja, det kanske blir lite tungt för hans att bära på hans axlar och vara så pass bärande i både Finland och Norwich. Kan nog bli lite utmattande i längden.
Jag förväntar mig dessutom att Pukki kommer tillbaka riktigt, riktigt bakfull efter Finlands EM-avancemang.
Ja, det skulle inte vara något part utan Pukki, eller hur?
Nej.
Nej, och så en sista spelare som jag bara vill nämna som jag ser som en riktig outsider, men det är ju Firmino. Han kommer på 10:e plats i antal målinblandningar baserat på att han är en duktig chansskapare för Mané och Salah, men även att han har ett helt okej målhot i Liverpool. Men jag ser honom som sagt som en outsider. Jag tycker att den bästa vägen in i Liverpool är med deras 2 ytterbackar plus en utav mittfältarna, och kanske näst bäst att man plockar en ytterback och båda mittfältarna, och sen som tredje väg kanske Firmino kommer som ett alternativ. Men jag har svårt att se att man ska välja honom framför andra anfallare som finns med.
Ja, det var det jag hade. Dessutom billigare anfallare som vi ser prestera bättre. Vi har ju nämnt flera, men de 3 som vi har tjatat om tidigare är ju Vardy, Jimenez och Abraham, men nu även då Rashford, och alla de spelarna är ju billigare än vad Firmino är, och det finns andra Liverpool-spelare man kan blicka mot. Jag antar att vi kommer komma till det när vi kollar försvar och mittfältare.
Yes, och det kommer vi till nu, och här kommer vi också fokusera först och främst på förväntade mål, men även kommer vi hitta mer intressanta spelare på förväntade målinblandningar. Så att vi kickar igång direkt med förväntade mål då, och fortsatt så toppar faktiskt Sterling statistiken framför de båda Liverpool mittfältarna. Det är Sterling före Salah kan vi nämna också, och så kommer Mané först på 3:e plats. Statistiken är inte allt, ju min känsla är att Mané har varit i väldigt bra slag, men statistiken säger att det är fördel Salah, och framförallt om man kollar på de senaste 4 omgångarna, i alla fall om man kikar till avslut i boxen. Men kikar man däremot på skapade chanser, så jag tror Salah skapade en chans på de här 4 gameweeksen, medan Mané har varit fortsatt vara en frekvent chansskapare. Så man får mer allround kvalitet och en bättre bonusspelare i Mané än vad man får i Salah, och jag tycker väl att hans form trumfar Salah just nu. Och vi har ju även det här att man har sett bilder på Salah i en tejpad fot och med sån här skyddsfot, och vet inte riktigt hur hans skadestatus är med sin ankel. Så att det tycker jag, om man är neutral mellan de här två, så tycker jag att Mané är det bättre valet.
Kring Mané också tycker jag är intressant i år. Han har ju avslutat väldigt fint med huvudet vid flera tillfällen. Och med Liverpools fina ytterbackspel och inlägg så har ju det verkligen gynnat honom. Och jag är verkligen imponerad över Manés huvudspel och hans avslut på skallen.
Ja, det, Det håller jag med om. Han får ju fina bollar också från Trent hela tiden. Och vi har sett ett par hörnvarianter där Mané alltid springer på första stolpen och hinner före sin back. Och det blir farligt på hörnorna då det är så hög kvalitet på leveransen. Men de tre står ju ut lite. Vi måste ju nämna Sterling också. Han ligger topp och han ligger även mycket bättre än Salah om man är på förväntade assist. Så att när man kollar förväntade målinblandningar så är han ännu mer dominant i statistiken än de här två herrarna. Så att vi har varit inne på det. Det kan finnas ett case för att byta ut han då han står på 4 gula kort och Citys matcher blir sämre. Men City är City. De kan vinna stort mot alla lag och det behöver inte vara negativt och det kanske de får möta lite lag som öppnar upp sig lite mer och det kan gynna Sterling. Så att räkna inte bort honom, men jag ser även caset för att man vill hålla sig borta just nu på grund av de 4 varningarna och en eventuell avstängning. Men han ser jättefin ut. Om vi går ner på fjärde och femte platsen tycker jag är väldigt intressant på den här listan. Det är 2 spelare som har fått begränsat med speltid. Nästan hälften av de här herrarna vi pratade om alldeles nyss. Och det är Christian Pulisic på 4:e plats och Antonio Martial på 5:e plats. På 4,3 och 3,5 förväntade mål. Pulisic han har ju levererat fantastiskt här de 4 senaste gameweeksen. Jag ser honom som ett jättestarkt alternativ i ett Chelsea som verkligen flyger med Lampard. Dessutom har de jättefina matcher efter de har mött City här. Kollar vi även så, om man vill ha lite extra bonuspinnar så rankar han bra även i den statistiken. Så att Pulisic är ett starkt alternativ. Och det tycker jag även Martial är med. Liksom han är ännu mer given än vad Pulisic är. Den enda frågan med honom är väl egentligen om man kan hålla sig skadefri eller inte. Men en skadefri Martial vill man ha i fantasy skulle jag säga.
Kan ju skjuta in här med landslag så att Martial är ju inte skadad på något sätt. Men har inte varit iväg på landslagsspel med Frankrike. Så borde vara uppvilad och fin nu inför Game Week 13 och framåt.
Yes. Så förhoppningsvis håller han sig skadefri och då är han ett fint alternativ. Sen är det lite svårare tycker jag. Vi kommer ner lite på listan och behandlar av 2 stycken City-mittfältare i form av David Silva och Bernardo Silva på plats 6 och 8. De har ett identisk statistik både vad det gäller målfarlighet och förmågan att plocka assist. Men de har samma problem som Aguero i form av antal spelade minuter. De kostar även ungefär lika mycket som Pulisic och Martial. Och därav tycker jag att de två alternativen rankar högre än City-mittfältarna. Och det kan man väl även... Jag tycker i alla fall att det är lite svårare att köpa in City-spelare med när spelschemat är tufft. Men det kan vara feltänkt också när man kikar att det kanske blir stora siffror även i de matcherna när vi pratar om City.
I den priskategorin kan vi väl även kasta in en spelare som Maddison i Leicester som har gjort det väldigt bra.
Absolut, och han rankar fint också. Men det är lite mer assist inblandade från hans sida. Han kommer inte riktigt med, får komma med topp 10 på förväntade mål måste man ha 2,9. Maddison ligger på 2,6. Så att precis utanför där. Men som sagt är den spelare som... han har skapat 24 chanser i år. Och det är näst bäst bakom... en klunga bakom Kevin De Bruyne som är helt överlägsen i den statistiken. På plats 7 hittar vi en Cantwell. Ligger väl kvar där egentligen på grund av sin fina start. Nu på slutet har det inte alls sett lika bra ut. Och poddlaget har ju plockat ut Cantwell. Och jag råder väl till att andra folk också ska byta ut. Han har ju dessutom tappat sin startplats i laget. Och detsamma gäller plats nummer 9 i Pepe som också har tappat sin startplats. Han kommer väl med lite på att ja, det finns inte så många andra mittfältare som är jättevassa på att komma till lägen för att göra mål. Och, men som sagt, inget alternativ för mig då Arsenals form är bedrövlig. Sen har vi en spelare som man kanske inte helt ska räkna ut än, men som har trendat åt fel håll. Och framförallt så har ju Pulisic tagit över fanan som Chelseas bästa mittfältare. Och då pratar vi om Mason Mount som kommer med på 10:e plats. Men som sagt, han är fortfarande ett målhot. Har haft kanske lite otur i någon match här på slutet. Borde ha fått med sig någon assist kan man väl säga också. Men det har inte hänt. Och ja, det enda som liksom, om man kan ha is i magen med honom då han fortsatt har Lampards förtroende. Men som sagt, jag rankar Pulisic högre i det här läget. Det var... Ja.
Vi kan väl nämna det med Mason Mount att han fick ju spela i engelska landslaget och fick faktiskt även göra mål, sitt första mål i landslaget. Så kul för honom där, han gjorde ett på tilläggstid i 4-0-vinsten mot Kosovo.
Ja, nej som sagt, vi kan, det ser man också på listan här att han är den spelaren på topp 10-listorna förutom Ward-Prowse som har spelat mest minuter. Mm. Jag tänkte nämna 4 spelare som inte kvalar in bland målgörarna fast ändå är väldigt intressanta, och den första är ju givetvis Kevin De Bruyne. Hans 4 sista gameweeks har varit lite med betoning lite sämre än de inledande 8, men han är fortfarande rejält bra och skapar chanser på löpande band helt enkelt, och som jag varit inne på också tidigare så är han fortsatt ett målhot. Det har vi sett i Belgien. Han hade kunnat gjort fler mål i City om med lite mer osjälviska forwardskollegor. Då han har funnits i bra positioner men inte fått bollen. Så att superstarkt alternativ i honom. Och det känns också som en spelare som kan lyfta sig i viktiga matcher för City.
För att sätta saker i lite perspektiv där, Stefan, du pratar chances created där på Madison som att det är en drös som ligger i ungefär samma spann som Madison. Som typ, Madison har skapat 24 chanser och då ligger De Bruyne då etta med 43. Och då ska man lägga till att De Bruyne faktiskt har lite mindre speltid än vad Madison har haft. Så att ja, De Bruyne är i en klass för sig gällande att skapa chanser. Och dessutom ska man väl säga, även om vi inte nämner han på målsidan, så är han ett hot hela tiden och kan dra dit en balja lite när som helst.
Ja, han ligger på 2,3 förväntade mål, så att det är inte långt ifrån de här som ligger topp 10 på den listan heller. Så, och är ju spelets bästa bonusspelare dessutom. Så att ja, han behöver bara göra någon assist eller något mål så kan han plocka 2-3 bonus i vilken match som helst. Sen har vi ju nämnt Madison lite grann och jag rankar honom högt. Han hamnar lite bakom Pulisic i förväntad målinblandning. Men han ligger ju han ligger på 7:e plats. Så att, och Chelsea har jättefina matcher och dessutom så har Madison gjort det allt bättre ju eller här de senaste 4 gameweeksen då. Så att han ser jag som jätteintressant, och framförallt tycker jag att det är intressant att han har ett mycket större målhot i år än vad vi såg från hans sida i fjol. Vi vet att han kan slå bra hörn och vi vet att han slår bra frisparkar, men han kommer även till lägen i öppet spel i år, vilket är intressant.
Du Stefan, kan jag få skjuta in en fråga till dig där?
Jajamän.
Vi pratar ju mittfältare i den här prisklassen runt 7,5 och då har vi Madison, Pulisic och Martial. Om det är så att du endast skulle kunna välja en av de här spelarna, hur rankar de mot varandra?
Oj, ja det är svårt, men jag tror faktiskt att jag skulle plocka... Ja, det är svårt, de har lite olika egenskaper. Madison och Martial, de är ju mer givna än vad Pulisic är, men Pulisic som han har spelat och med Chelseas spelschema så rankar jag honom väldigt högt faktiskt, så måste jag välja så kanske blir Pulisic etta, Martial 2 och Madison 3.
Ja, nej, jag tänker bara, det är ju jättesvårt. Alla tre är ju kanonalternativ och man skulle såklart kunna sitta med alla tre, men samtidigt ska man sitta med en Liverpool-mittfältare också och kanske De Bruyne också gillar ju jag skarpt, men ja, det är kul att höra lite tankar där.
Ja, nej, man kan väl säkert få upp det, men som sagt, jag tycker att i alla fall i Vardy har man sånt superalternativ i Leicesters offensiv, så att han vill jag inte vara utan, och då blir det så här lite att ja, man vill inte vara utan Abraham heller, men han är så pass billigare, framförallt om man har köpt han tidigt, så att där ser jag ett större case för att dubbla upp i Chelseas offensiv än i Leicesters offensiv, och Martial, han är ju billigare än vad Rashford är, så att nej, så skulle jag ranka då.
Ja.
Sen vill jag nämna två outsiders här som är under 6 miljoner som kommer faktiskt med på topp 10-listan i förväntad målinblandning. Och den första är Ward-Prowse som ligger med där, och vi vet ju att Southamptons spelschema blir bättre nu. Han har spelat jättemycket minuter, vilket är såklart skönt ur ett fantasyperspektiv. Presterar kanske lite sämre än i fjol om man kollar på skapade chanser och förväntade assist, men han har däremot haft lite mer framskjuten position när det kommer till att göra mål, så att han är ett alternativ som är en budgetvariant, och även Grealish i Aston Villa som kommer med här, där har vi inte lika mycket att jämföra med, men det vi kan se med hans statistik är att han har förbättrat sig för varje 4 veckors intervall som har gått under säsongen, och presterade som bäst nu här gameweek 9-12 när det kommer till att skapa chanser. Men han har även ett målhot i sig han också. Så att de två tycker jag är mycket intressanta.
Jag vill skjuta in lite där om James Ward-Prowse. Inte nog med att han har mycket minuter, han har faktiskt spelat alla samtliga minuter i ligan som 15 har haft hittills den här säsongen. Alltså inte bytts ut någonting. Dessutom att han rankar lite sämre än förra året, ska man komma ihåg att 15 kommer från ett väldigt tufft inledande spelschema de här första 12 gameweeksen, där de har mött med både Liverpool, City, Leicester, Chelsea. Tottenham har inte varit jättebra, men de ska ändå nämnas, United, och några tuffa bortamatcher mot Burnley till exempel och sådär, så att Wolves borta, så att det ska man ha med sig. Och dessutom i James Ward-Prowse, kollar man historiskt, så är det en spelare som faktiskt har gjort en hel del poäng, speciellt när han har mött lite svagare motstånd. Han gillar att spela mot sämre lag, väldigt bra spelare på fasta situationer också, och nu med deras uppkommande spelschema så skulle det kunna vara en outsider. Han ägs endast av 0,7% och hans pris på 5,8 kan göra det värt en chansning, tycker jag, och jag tycker verkligen att han sticker ut lite grann.
Yes. Det var de mittfältarna jag ville prata om, och nu ska vi prata lite backar, och främst med fokus på backar som har potential att ta poäng, men vi ska även försöka väva in lite diskussion om vilka försvar som ser bra ut. Här kommer jag främst fokusera på förväntade assist, men även kolla lite grann på förväntad målinblandning, då det finns några målfarliga backar där ute. Och börjar vi då topplistan med förväntade assist, så är det ju han som vi har tjatat om så jättemycket den här säsongen som fortsätter och bomba in chanser och fortsätter att gå tomhänt, kan vi väl säga. Och det är Trent Alexander-Arnold. Han har nästan dubbelt så hög förväntad assist som någon annan back i spelet. Och ja, väldigt frekvent skapar en chans var 26 minut i alla de tre, fyra gameweek-intervallen vi har kikat på hittills i säsongen. Och det är dubbelt så bra mot vad han gjorde i fjol. Bakom honom så är det ett hårt lopp om andra platsen mellan Digne och Robertson. Och där rankar jag Robertson som det bättre alternativet nu när Liverpools matcher vänder. Dock så måste vi få besked om hans skadeläge innan vi kan rekommendera honom allt för hårt här framöver, då han missade landslagsuppehållet för Skottland. Han har förbättrat sig de senaste fyra gameweeksen och presterar i paritet med vad han gjorde i fjol då han också gjorde över 10 assist, ska vi komma ihåg. Men andra platsen håller ju Digné för tillfället och han har presterat bra de fyra sista gameweeksen. Hans problem är ju att Evertons spelschema blir ju bedrövligt efter Newcastle-matchen. Så äger man honom så ska man ju definitivt behålla honom här över nästa gameweek, men sen tycker jag att det är läge och byta ut honom. Eventuellt gå upp på en uppdubbling på Liverpool eller gå ner till någon billigare back för att spara pengar. Och sen är det väl ett gäng spelare som vi pratar 1,6-1,2 förväntade assist som kommer här bakom. Jag tänker nämna namnen i Young, Aspilicueta, Rico och Chilwell, Fredericks, Cancelo faktiskt och Montoya. Alex, är det några namn där som du tycker sticker ut?
Jag tycker vi kan börja med att stryka Cancelo från den här listan eftersom att han har spelat så extremt få minuter, därför är han inte intressant. Jag tycker dessutom att vi kan stryka Ashley Young, sett till att dels Luke Shaw förväntas vara tillbaka väldigt snart och dessutom har han lite konkurrens av unge Williams som gjorde det väldigt bra senast när Young var avstängd. Och det är flera United-supportrar och röster kring laget som tycker att Williams ska gå före Young. Nej, annars så tycker jag ju att Chilwell såklart sticker ut. Jag personligen var ju tidigt på Soyuncu och har liksom redan en väg in i Leicester-försvaret där. Men annars så Chilwell imponerar och Rico till sitt värde är ju jätteintressant skulle jag säga. Fredericks också i West Ham säger jag bara att hålla sig borta ifrån. Just nu när Fabianski inte står där så ja, det regnar ju in mål bakom hans ersättare.
Ja, jag håller med vad du säger. Då har vi två kvar och det är Montoya och hans spelschema gör att han faller bort för min del. Även om han har sett bra ut. Och sen har vi Aspilicueta kvar och han tycker jag kostar för mycket. Då finns det ju till exempel Tomori som är 1 miljon billigare och 1,5 förväntad assist med 13 skapade chanser och ett minimalt målhot. Jag är inte beredd att betala 5,9 för i Chelsea.
Skulle jag även vilja skjuta in där på Aspilicueta lite som Young. Att unge Williams kommer att hota Young. Vi har ju Reece James i Chelsea som har varit skadad och nu är tillbaka. Har fått lite speltid, gjort det väldigt bra och borde vara mer framtid än vad Aspilicueta är. Jag tror att han i alla fall inte kanske tar och petar Aspilicueta vecka efter vecka. Men han kommer stjäla speltid där och få sina starter.
Ja. Sen tycker jag man kan hålla koll på Cancelo och Walker-diskussionen. Bara för att vi har ju fått lite lyssnarfrågor om det. Om liksom är Cancelo första val nu. Och det kanske inte är helt långt borta från att han är det. Men Walker spelade ju på slutet och är fortsatt första val. Men gör han några svagare matcher och Cancelo får nya chanser. Så kanske han spelar till sig den där platsen och då kan han vara intressant.
Samtidigt så Citys försvar, alltså jag är inte jätteintresserad av att investera där.
Nej, men jag tänker om nu Mendy inte går att lita på som offensiv back så kanske det är Cancelo som får ta den stafettpinnen där för 5,3. Men det är ju för tidigt att ta in han nu i alla fall.
Ja.
Sen på förväntade mål då? Det kan vi väl lägga till att Alexander Arnold rankar relativt bra även där. Så att förväntade målinblandningar är han också väldigt dominant på. Men den spelaren som faktiskt kommer tvåa på förväntade målinblandningar är ju vår härliga Lundström. Som har presterat något helt sjukt här de senaste fyra gameweeksen. 14 avslut i boxen, bäst av de vi har på listan här. Och jag har egentligen haft otur som inte har gjort fler poäng offensivt. Jag tänker framförallt på matchen mot Tottenham då han hade ett ruggande skott i insida stolpe och även hade ett annat fint läge. Så han är ju, ja, köpte man honom tidigt så är det bara att sitta kvar med honom. En spelare som kan vara en outsider nu när spelschemat blir bättre för Wolverhampton är ju Doherty. För mig är ju priset lite för högt för honom och han har även varit ut och in lite ur laget. Men nu verkar ju Wolves ha bestämt sig för att de ska spela 3-4-3 och det gör Doherty mycket mer intressant. Kikar vi på hans frekvens med att komma till avslut i boxen så är det bättre än förra säsongen som helhet. Men även om vi kollar på de fyra senaste omgångarna så är han ungefär dubbelt så bra som han var över hela säsongen i fjol. Så att det finns goda chanser till att Doherty kommer att göra offensiva poäng här de kommande veckorna skulle jag säga om han får fortsatt förtroende i startelvan. Och den sista spelaren som vi vet också är duktig offensivt där spelschemat vänder som jag har valt att belysa lite är Van Aanholt i Crystal Palace. Man kan tycka att det är för högt pris med 5,6. Det tycker i alla fall jag för en Crystal Palace-back. Men här har vi i alla fall någon som kan gå upp och göra offensiva poäng för det. Men det, jag skulle säga det som, som en bättre chansning i slutet av säsongen. Och framförallt så rankar jag Doherty som en bättre chansning än Van Aanholt då.
Ja, gällande försvarsspelare här så går jag bara snabbt in på fantasy-sidan och kollar lite vilka försvarare som är mest ägda. Och Lundström leder ju faktiskt den. Men på en andra plats så är det en försvarare vi inte alls har nämnt här. Det är Van Dijk som ägs faktiskt av 40%, vilken är en siffra som lite chockar mig.
Ja, det är ungefär 40% för mycket skulle jag säga. Nej, men han har ju såklart ett målhot i sig, men man betalar för mycket för det målhotet skulle jag säga. Han kommer ju inte ens med på målinblandningslistan här så det betyder ju att han inte har kommit till allt för mycket avslut på hörnor. Vi har heller inte sett som man kanske kunde tro med VAR att nej, men då kommer alla de här fula knepen försvinna i straffområdet för det kommer bli straff på grejer. Men det händer ju inte, man får ju dra och slita i tröjorna ändå så att nej, jag tycker man betalar för mycket för Van Dijk och föredrar mycket hellre Robertson och Trent.
Ja, jag håller helt med där och det är faktiskt inte jättemycket prisskillnad på Van Dijk och flytta upp det till Trent eller Robertson och det skulle jag verkligen rekommendera. En annan spelare som jag vet du har haft med på din lista på rekommenderade försvarare som vi inte har nämnt, det är ju Van Bissaka i United och då har väl du haft med han framförallt sett till förväntade nollor och så och inte så mycket för offensiv utdelning, men vill du nämna någonting om honom?
Ja, nej, det blir ju lite långrandigt. Man kan prata mycket backar. Men det är ju mest på grund och då kommer vi in lite på hur lagens försvar har sett ut. Och förra gången vi gjorde den här laggenomgången så hade United det bästa försvaret om man kollat till förväntade insläppta mål. Nu har Liverpool glidit förbi, men det är fortfarande knappt. Det är de två i toppen. Så att United har ett av de bättre försvaren i ligan i år. Och vi vet att Van Bissaka är en väldigt, väldigt bra bonusspelare på grund av att han framförallt vinner väldigt mycket tacklingar med sina fantastiskt långa ben som han är duktig på att glidtackla bollen med. Så att det är väl på grund av det som jag har rekommenderat honom.
Nej, jag har egentligen inte några andra frågor kopplat till statistiken och så. Är det någonting du vill avsluta med där? Eller ska vi gå in på rekommendationerna?
Vi pratade lite förväntade insläppta mål och jag tänkte benämna topp 7 här då. Och Liverpool trumfar den statistiken efter 12 omgångar med 11,4 förväntade insläppta. United kommer 2, 11,8. Sen kommer Leicester med 12,2. Chelsea kommer på fjärde platsen med 13,5. Följt av City 13,6. Så det är väl egentligen topplagen i ligan. Sen kommer Everton med 13,9 och Burnley med 14,0 därefter. Så det är de sju bästa försvaren om man ser till statistiken. Vi kan även nämna en extrem outlier i Sheffield United som endast har släppt in 9 mål, men deras förväntade insläppta mål är på 16,7, vilket gör att de har presterat mycket, mycket bättre. Och det här kan ju, eller det beror ju såklart på en bra målvakt i Henderson, men även kanske på en del flyt i vissa matcher.
Jag tycker även när vi nämner det ska nämna att både Everton och Burnley enligt den här statistiken har släppt in ungefär 4 mål mer än vad de borde ha gjort. Så de har haft ganska bra siffror, men det har ändå trillat in bollar.
Och det är lite samma för Chelsea som har släppt in 3,5 mål för mycket mot statistiken. Så de kanske också har lite bättre försvarsspel i sig. Och att det inte bara är deras offensiv som är imponerande.
Nej. Bra. Jättebra. Den här statistiken tycker jag är väldigt viktig att ha koll på och ta med sig i val man ska göra. Sen så ska man såklart koppla ihop det med en magkänsla och gärna lite att man har sett dem spela och man själv kan se sådana tendenser. Men statistiken, den är väldigt bra. Och vi ska gå in och kolla på rekommendationerna. Och vi börjar med försvaret där. Nu började vi med forwardsidan i statistiken, men här börjar vi med försvararna. Och jag kommer inte göra någon justering här, utan från förra veckan har jag Trent, Soyuncu och Robertson, och jag är väldigt nöjd att sitta kvar med samtliga. Däremot förväntar jag mig nästan att Robertson ska ta sig in hos dig, Stefan. Du från förra veckan hade Van Bissaka, Trent och Mendy.
Ja, jag tycker dina val är fantastiska och jag vill inte vara exakt likadan. Så att jag har Trent och Robertson men behåller Van Bissaka. Men du får stryka på foten här på grund av osäker speltid.
Yes, ska säga det för eventuellt nytillkomna lyssnare att de här rekarna är spelare som vi tror på för en period framåt, för kanske 4-5 gameweeks framåt. Mittfältssidan, även där tänker jag ligga kvar med de rekar som jag hade, och då i form av Sterling, De Bruyne och Mané, och vi har ju hört mycket om alla de här spelarna i statistiken. Du, Stefan, hade ingen Sterling utan istället Maddison.
Yes, och jo, jag hade väl Sterling, eller?
Kevin De Bruyne, Mané och Maddison.
Ja, okej, då har jag missat att skriva upp här. Men jag behåller i alla fall Kevin De Bruyne och Mané. Jag trodde att jag hade Sterling, men det hade jag inte. Och sen som sista spelare plockar jag in Pulisic. Trots att han har en svår match här nu mot City så har inte Citys försvar imponerat. Så att jag ser inte helt som omöjligt att han gör poäng i den matchen. Men det är framförallt matcherna som kommer efter det som jag tycker ser riktigt mumma ut för Pulisic.
Mm. Och forwardsidan då, vi har ju redan nämnt att Jimenez, Abraham och Vardy är vi ju båda inne på, men Rashford har ju varit en bubblare. Jag låter han fortsätta vara en bubblare och för mig slår han sig inte in. Har du gjort någon annan bedömning?
Nej, vi ligger exakt lika där i forwardsbesättningen, men jag tycker ju att Rashford ligger och hotar där som fjärde forward utanför de här tre.
Ja, verkligen. Med det ska vi gå vidare till en kaptensdiskussion och även tillsammans komma fram till vem vi tror på som är det bästa alternativet. Jag ska säga det att den här veckan är ganska svår. Jag tycker inte att det är någon riktigt stengjuten kandidat, och det är lite extra svårt så här efter landslagssamling. Men om vi börjar med de två lag som man brukar vända sig till, så är det ju City och Liverpool. Och City, de spelar ju hemma på Etihad mot Chelsea. Och Chelseas borta försvar har ju inte imponerat. Citys försvar har inte imponerat jättemycket. Är det någon spelare från City eller Chelsea som du skulle kunna tänka dig att sätta en bindel på?
Ja, det är för vågat att sätta på någon från Chelsea skulle jag säga. Men däremot så ser jag både Sterling och De Bruyne som bra kaptensalternativ, där jag kommer luta mig mer mot Sterling i den här diskussionen. Men man kanske inte äger honom, och då tycker jag fortsatt att De Bruyne är ett bra alternativ den här veckan.
Sterling, jag kollade in lite på honom. Man ser att han har haft en offensiv utdelning senaste 4 hemmamatcherna för City. Det är ingenting som oroar dig. Statistiken ser ju bra ut, men som sagt, de faktiska siffrorna.
Ja, nej, det kan väl vara så, men som sagt, jag tycker han ser jättefin ut, och jag tror att det är mer en tillfällighet än någonting annat att det inte har blivit utdelning för hans del.
Ja, Om vi vänder oss mot Liverpool istället då, som har en ganska tuff bortamatch mot Crystal Palace, som har varit ganska målsnåla hemma på Selhurst Park. Om du ska sätta binden där, nu är ju Salah lite små osäker. Är det Mané man vänder sig mot då?
Ja, det får det väl vara när vi spelar in podden här på tisdagen. Men även lite på grund av att Mané har varit i fin form och är som sagt allround. Kommer han in i poängen så ligger bonuspoängen nära. Och det ska jag nämna att Crystal Palace, de var nog bättre defensivt i början av säsongen. Nu har de glidit ner till en 16:e plats i förväntade mål här om man kollar överlag. Så att, de har ändå släppt in 16 mål, men de har förväntat släppa in 20,6. Så att, de är några som har överpresterat åt, och på den statistiken då, och det kan inte hålla för alltid, tror inte jag i alla fall.
Nej, och jag har faktiskt noterat ungefär samma sak. De har släppt till mycket mer chanser nu på senare tid. Och faktiskt speciellt på just inläggsspel, något som Liverpool älskar. Och som vi konstaterade, att Mané har ett väldigt fint huvudspel. Dessutom ser det ut som att Joel Ward i Palace-försvaret kanske missar matchen. Så att det skulle ju kunna tala för Mané exempelvis. Dessutom så Crystal Palace har haft inte gjort speciellt mycket mål. Skulle det kunna locka dig till att sticka ut så pass mycket och till och med gå på en Trent-kapten i försvaret, eller är försvaret någonting du håller dig långt borta ifrån i kaptensdiskussionen?
Jag tror att det är lite stretchat, men som sagt, vill man vara lite Maverick så är Trent bästa valet i sånt fall. Men inte för mig just nu, för Liverpools försvar har inte stängt till butiken i någon match här, så att jag är lite osäker på den förmågan.
Mm. Det som jag nog lutar mest mot är nog ändå Leicester som spelar borta mot Brighton. Det var ju min spelrek också. Det är en vecka efter landslaget och som vi vet så Vardy spelar inte i engelska landslaget och har vilat. Jag tycker det är intressant. Brighton har i och för sig visat upp en bra defensiv hemma, men Louis Dunk är nu avstängd på grund av gula kort och dessutom missar Webster mittbacken där. Så att försvaret är lite decimerat och Leicester visar i fin form, så att Vardy gillar jag som kapten den här veckan.
Ja, nej, jag är beredd att hålla med. Sen känns det, jag har någon känsla av att det kanske är en match. Men han kommer ju vara taggad, han kommer spela 90 minuter. Så att även om det kommer sitta tajt inne så kan jag ge mig fan på att han petar in en boll i slutet.
Ja, jag ser han som troligare målskytt än faktiskt både i Liverpool och City med Sterling och Mané då främst. Samtidigt så jag har svårt att se att det ska bli jättemålrikt borta mot Brighton. Men vi får se. Det här, jag vet nästan svaret, men jag måste ändå bolla upp en spelare som Aubameyang när Arsenal spelar hemma mot Southampton. Men Stefan, du håller dig borta, gissar
jag. Jag gör nog det. Alltså, det är märkligt, men sån är formen och ja, jag hade inte vågat. Jag äger ju inte Aubameyang heller, så jag har inte det beslutet, men sitter man med honom och vill så här, kanske sticka ut extra, så visst. Alltså, Arsenal ska ju vinna den matchen. De ska göra mål. Och det är Lacazette eller Aubameyang som gör mål i sånt fall, skulle jag tro.
Mm. Jag kan bara kort nu när du pratar om ditt kära Arsenal, kan jag kort skjuta in United och sen skjuta ner de alternativen. De spelar ju mot Sheffield här till helgen. Och det är väl det lag som United förmodligen passar allra sämst att möta, sett till att United har haft svårt att skapa så mycket mot uppställda försvar. Så det tycker jag inte alls är ett alternativ. Ett försvar som har varit riktigt dåligt däremot, det är ju West Ham. Nu ska Spurs möta dem med en ny tränare förmodligen. Son Kane, kan det vara värt en chansning eller avvaktar man där?
Ja, nej, men kaptenspinn, jag tycker de sticker ut så mycket som differentials ändå, så att det räcker med att äga dem. Man behöver inte gambla in kaptenen där också.
Och en sista
jättechansning kanske, men det är väl Richarlison som spelar mot Norwich som skeppar en hel del chanser. Skulle det kunna vara något eller?
Ja, jag tycker det är en bra differential kapten. Norwich är ju sämst i hela ligan på försvarsspel och Everton har sett allt bättre ut de senaste omgångarna, så att Richarlison skulle absolut kunna köpa. Det är väl problemet att man inte äger honom och att man inte vill äga honom efter den här matchen.
Nej. Och av alla de här alternativen, är det någon som du tycker det lutar lite extra mot för dig? Och tänk inte bara då på de spelare du har i ditt lag, utan om du skulle äga spelarna, vem hade du satt binden på?
Ja, jag rankar nog Sterling först, Mané tvåa och Vardy trea.
Mm. Och personligen så har jag en bättre känsla för Vardy, så att han leder för mig just nu. Men som sagt, jag tycker den här veckan är lite klurig. Så ja, vi kommer nog se kaptensbindeln spridd bland många managers. Differentials då. Vi gjorde ju om differentials här och höjde upp ägarandelen till max 10%. Vi har dessutom nu gjort om differential-rekarna likt vi gör med försvarare, mittfältare och forwards, där vi ska nämna tre stycken som vi ser som bra alternativ på lite sikt. Och jag ska bolla upp tre spelare. Och först var jag inne på att jag skulle ta en försvarare, en mittfältare och en anfallare. Men jag tror jag kommer skippa försvarare. Jag var inne lite på Tomori där i Chelsea. Men jag kommer istället gå på en rejäl differential i Ward-Prowse i Southampton, som vi pratade en hel del om. Med Southamptons spelschema här som kommer, tycker jag är fint. Tillsammans med Martial med en ägarandel på 8,9 och Chris Wood i Burnley som bara ägs av 0,9%.
Ja, men kul, då har vi bara Martial samma. För mina två andra är Son i Spurs och Doherty i Wolves.
Ja, härligt.
Nu har jag skrivit ner det här innan jag visste att Pochettino blev sparkad. Jag tycker att det är lite negativt för Son, då han var en väldigt stor, eller Pochettino var en väldigt stor favorit Son. Samtidigt så kanske de får ett uppsving med en ny tränare, så att det behöver inte vara helt förgäves. Och Doherty tycker jag var lite kul för att han har sett bra ut på slutet och det sammanfaller med att Wolves spelschema är bra över de 4-5 kommande matcherna.
Mm. Ja, jag köper absolut både Son och Doherty. Jag tycker att det är lite väl mycket pengar att investera i differentials sett jämfört med mina budgetalternativ i Ward-Prowse och Chris Wood.
Men, ja, du har absolut en poäng i det.
Men jag förstår det, och chans till utdelning finns ju verkligen med dem. Har du någon kommentar av mina två då, utöver Martial i Ward-Prowse och Wood? Tycker du att det är bra shouts eller tycker du är ute och cyklar helt?
Ja, men Wood har sett bra ut. Jag är inte helt övertygad om matcherna kanske. Så att därav, så, och sen gillar jag de tre forwards som jag har så pass mycket så att jag hade svårt att få in honom. Men Ward-Prowse tycker jag är ett jättefint alternativ. Jag vet att många kanske sitter med en Cantwell eller någon Billy eller kanske en Mount som man är lite besviken på. Då kan man byta ner till Ward-Prowse och tjäna lite pengar där. Eller om man då sitter med Cantwell och kanske hittar lite pengar för att ta in Ward-Prowse istället för att försöka skramla ännu mer pengar, vilket kan vara svårt i det här läget.
Ja, som sagt, Ward-Prowse ägarandel ligger på 0,7%, så att, ja, där sticker man verkligen ut. Sen så visst, man ska ha vettiga förväntningar, men det är en spelare som inte kostar så mycket heller. Så att, och jag kan absolut se att man kan starta honom i de flesta matcher här framöver. Då så 15 spelschema ser så pass fint ut. Nu är det Arsenal borta här i Game Week 13. Ja, Arsenals försvar har inte imponerat, så att det skulle kunna bli utdelning där, även fast det kanske är en av de tuffare matcherna sett här på kort sikt.
Jag tycker absolut i alla fall att man ska säga att det är precis en sån här spelare man bör kika mot nu när julspelet kommer här, för att det kommer vara dugga tätt med matcher, och helt plötsligt så är vi i mitten av januari och har avhandlat 8-9 gameweeks till. Och man får liksom inte den här breaken och analysera vad som är bäst och hur man ska gå tillväga. Så att mycket kommer att avgöras här över, ja, in i december och över jul i fantasy, hur säsongen ska arta sig.
Yes, där var vi klara med rekarna och jag kan väl avslutningsvis säga att deadline inför Game Week 13 är nu på lördag 12.30 inför West Ham Tottenham som startar 13.30 och sparkar igång Game Week 13 med det. Så se till att göra era byten innan 12.30. Vi ska hoppa in i lyssnarfrågorna och som jag nämnde i agendan så är det en hel drös. Så jag tänkte att vi skulle börja med en fråga från en lyssnare som vi faktiskt träffade på Glenn-eventet i Göteborg i form av Nicholas Tevander James. Och han undrar om det är lönt att spela 3-4-3 med tanke på att det finns så mycket bra värde på mittfältet. Vilka 6-8 miljoners mittfältare anser ni är bäst fram till jul och varför? Det kommer många frågor här, men om man nu lirar 3-5-2, vilken budgetanfallare under 6 miljoner väljer ni för tredjeplatsen?
Yes, ja, första frågan, Pulisic, Martial och Maddison är de jag framförallt vänder mig till, men jag tycker att Ward-Prowse som du kastar med där ska med i diskussionen i den prisklassen. Och på forwardsidan så är det väl istället som jag gillar mycket, Ings, men jag tycker också att Wood som du bollade upp är ett vettigt alternativ.
Mm. Och då skulle jag framförallt säga Ings, även om jag precis har sagt att Wood är intressant. Men det är för att Ings är ännu lite billigare och ska man spela 3-5-2 så är det ju en tredje anfallare som för det mesta kommer sitta bänk. Och då vill man ha så lite pengar som möjligt där, men ändå en spelare som startar. Och Ings startar ju och dessutom straffskytt. Så att jag tycker att Ings duger jättebra. Jag kan ju nämna att vi sitter ju med honom i poddlaget också.
Jag kan kasta in Lys Mosé i Sheffield United som är en fin tredje anfallare om man ska spela 3-5-2 också. Då Sheffields matcher blir mycket bättre här och han har sett jättefin ut de senaste omgångarna.
Mm. Det här som man nämner om det är lönt att spela 3-4-3 eller 3-5-2, vad tycker du?
Jag spelar 3-4-3 just nu på grund av att jag gillar mina tre forwards så mycket och de presterar hela tiden i Abraham, Vardy och Jimenez, så det kommer jag fortsätta göra, men sen jag har sett både så här snack om 4-4-2 för att backarna presterar ju också bra. Det finns mycket värde där. Om man till exempel går för Trent och Robertson så kan man lätt hitta två andra som man kanske vill spela vecka efter vecka. Eller i alla fall rotera tre stycken på två platser. Mm. Så att det tycker jag är väldigt kul i årets upplaga att det finns så oerhört många sätt att spela och det finns värden lite överallt och nej, jag tycker de har fått till prissättning och så, det känns öppet.
Det jag vill bolla upp här till Nicolas och även alla andra är att oavsett vilken formation man kollar mot nu så skulle jag starkt rekommendera att man sitter med en bänk med ändå spelare som får speltid. Det kommer komma rotationer med det här täta matchandet som kommer framförallt här fram i december. Det kommer midweeksomgångar och liknande. Dessutom så sitter man ofta med några stjärnspelare från topplagen. Och de har så breda trupper och när det blir tajt matchande kommer det ske rotation där. Så att, jag tycker att man... Ja, på sin höjd ska ha en spelare som inte spelar, men helst ha en spelande bänk.
Instämmer helt.
Andreas Melin undrar, klarar jag mig utan Vardy? Enda sättet att få in honom är att ta ut någon av Trent, Kevin De Bruyne, Sterling eller Mané och jag vill helst behålla dem. Men risken finns att jag hamnar på efterkälken om Vardy fortsätter leverera.
Ja, och kommande 5 game weeks sen så är det nog mer troligt att han kommer fortsätta leverera än inte. Och han kommer dessutom vara kaptenad i många av de här omgångarna. Så att jag förstår att det krävs uppoffringar, men jag har redan gjort det och jag hade nog gjort det i ditt fall också.
Och det val som vi har gjort och som han även kan göra är ju att då offra Sterling. Mané är ju hans enda offensiva Liverpool-spelare. Går inte att ta ut i det här läget skulle jag säga. Trent skulle jag aldrig ta ut. Och Kevin De Bruyne tycker jag är en av spelets mest prisvärda spelare. Kanske med John Lundström inräknad där också.
Ja, men om man ser över 4-5 gameweeks här så kan man ju nästan räkna in att Sterling kommer missa en match. Visst, han skulle kunna gå 5 matcher utan att plocka på sig ett gult kort. Men ja, det är en risk som känns rätt jobbig att bära. Dessutom så kommer han ju rotera sig någon av de här omgångarna om han inte blir avstängd.
Ja, det är precis min tanke där. Emma Wilhelmsson skriver att de sitter med Soyuncu, Maddison och Tielemans. Och det är ju jättebra. Men hon är också inne på suktar mot Vardy. Och undrar om det är värt att göra två byten för att få in honom. I så fall skeppa Aubameyang på topp. Och sen så undrar hon då, vem tar jag i så fall in istället för någon av de andra tre från Leicester?
Ja, där finns det kanske ett case för att vänta en game week och göra de här dubbelbytena gratis. Nu vet vi inte om man har två gratisbyten redan, men som sagt, Arsenal har ju hemma mot Southampton och ställer man bara Vardy mot Aubameyang i den här omgången så är det svårt att säga vem som kommer ut med flest poäng på förhand.
Det håller jag med om, men om man sen ska göra bytet, vem i Leicester hade du offrat?
Jag tycker Maddison presterar lite bättre, men samtidigt så kostar han miljonen mer, så att det ska väl med i beräkningen och vad man vill göra med sitt lag, liksom gameweeksen som följer efter och om man har någon plan eller någon spelare som man vill göra sig av med och så. Men är man nöjd med sitt lag och så har råd med Maddison så hade jag gått på det.
Man sparar ju lite pengar på att downgrada Aubameyang till Vardy. Och då kanske man kan göra Tielemans till Martial eller Pulisic om man nu inte sitter med de spelarna. Så det kanske skulle kunna vara ett alternativ.
Ja, det tycker jag är slagkraftigt. Och man häver matcherna med sig.
Yes. Marcus Lindholm, han skriver att han ska ha en spelare utav Mané, Salah eller Sterling i laget och undrar vem. Han skriver även att han har två backar från Liverpool. Dessutom sitter han med Kevin De Bruyne som enda City-spelare.
Ja, det är Mané för mig när man sitter utan. Personligen så har jag Salah, men som sagt han skadar historik och så. När man inte äger någon så då lutar det mot Mané. Och Sterlings begränsningar har vi ju pratat om här med fyra varningar och eventuell rotation.
Yes. Didrik Nilsson, han skriver att det är väldigt många frågetecken i Liverpool just nu. Flera nyckelspelare som åkt tillbaka till Melwood och Liverpools träningsanläggning istället för att fortsätta med landslaget. Han sitter själv med Robertson som enligt uppgifter då inte har tränat på flera veckor med lag utan bara spelar matcher. Men spelade ändå mot City. Och hans ankelskada tog nog mer stryk där. Dessutom sitter han med Salah som förmodligen även är ett ännu större frågetecken, skriver han. Vad ska han göra? Han har ingen jättebänk utan bänken som han skriver ut är Rico, Dendonker och Jorginho. Är det här en bra anledning till att byta Salah mot Mané?
Ja, jag sitter i samma båt här och visar det sig att Salah är borta mot Crystal Palace så kommer nog jag göra bytet tvärs över till Mané faktiskt. För att jag vill inte sitta med någon som kostar 12,3 miljoner och inte vet om han är fullt frisk eller inte. Så att mycket hänger på Klopps presskonferens för min egen del och du ska också lyssna noga på den, tipsar jag.
Ja, dessutom så sitter ju han med Robertson och det gör ju inte du, tror jag. Och där hoppas vi också få besked. Jag hoppas verkligen på att Robertson kommer tillbaka. Han är inte inne i mitt lag, men jag har planerat för att ta in honom. Och där är väl... jag tror ändå att det finns hyfsat goda chanser till att både Robertson och Salah är redo för spel. Men det återstår att se. Mikael Lindemo har en väldigt kort fråga. Maddison eller Martial?
Martial.
Här är ju en kul grej. Exakt den här frågan satt jag och funderade kring i mitt privata lag. Då jag satt med både Madison och Martial, men jag tänkte att ah, men där har jag en bra downgrade att göra någon av dem till en billigare spelare. Och då kollar jag framförallt mot Trossard i Brighton och så får jag in Robertson. Men sen så när jag ser hur de levererar vecka efter vecka nu så, och spelschemat som kommer, så kunde jag inte göra valet. Så nu har jag trixat om det för att kunna behålla båda. Men ja, måste man välja. Så jag förstår ditt val av Martial som du argumenterade lite mer för under statistikgenomgången där. Vardy är ett så pass bra alternativ i Leicester. Och Martial är billigare än Rashford. Chris Karlsson undrar om man ska sitta kvar med Mount, och sen så skriver han: pengar är inga problem om jag ska köpa någon annan.
Jag har ju sagt att jag gillar Pulisic mer, och jag gillar ju Chelsea överlag, så att jag tycker inte att det är ett sidledesbyte, för jag tycker man får en mer målfarlig spelare som har presterat bättre här, ja, egentligen andra halvan av den här säsongen som har varit. Så att jag gillar honom.
Mm. Johannes Angel: är det värt att ha både Trent och Robertson, och ska man ha kvar De Bruyne och Sterling?
Ja, i en bra värld så kan man absolut ha alla de där som du pratar om. Som sagt, vi har ju pratat upp en uppdubbling, framförallt du och Alex, av Liverpool-backarna, och de borde hålla nollan. Statistiken säger att de borde hålla nollan snart, och när de gör det så kommer det bli mycket poäng på ytterbackarna.
Mm.
Men ja, som sagt, Robertsons skadeläge är ju oklart.
Mm. Ja, så är det. André Wideheim Ekelund skriver: min tanke är att ta ut De Bruyne och välja att ta in Madison eller Richarlison. Är det rätt beslut? Undrar även om det är ett måste att ha någon av Robertson eller Trent, eller bara köra budgetförsvarare och satsa på mittfält anfall.
Jag hade inte bytt ut De Bruyne mot Madison, och framförallt inte mot Richarlison.
Nej, det känns väldigt kortsiktigt med Richarlison, även om han har goda chanser till poäng nu mot Norwich. Så jag såg, det blev en liten diskussion här på Facebook just gällande det här, och då kommer det fram att André sitter med Sterling, men att han absolut inte vill byta ut honom. Men och har han den känslan så ska han gå på den, men för mig så har jag mycket hellre kvar Kevin De Bruyne än Sterling. Och avslutande då, som jag tyckte var bra här från Facebook-frågorna, det är Emil Laxén. Han undrar: vem av er har Twitter? Använder inte Facebook så mycket längre? Och då kan vi väl pusha för vårt Twitter-konto. Vi har ju ett för podden. Och Stefan, du har bättre koll på det. Vad är det man ska söka efter för att hitta det?
Svenska FPL-podden. Eller podden att podden FPL kan man också söka på.
Yes, och med det så tycker jag vi hoppar över i Twitterfrågorna om vi har fått några därifrån.
Ja, Tobias Karlsson, han undrar: vad tycker ni om att byta ut Mount för att få in Madison i ett rakt byte?
Ja, kör.
Yes, jag håller med. FPL Filip: Bernardo Silva, hur gör jag det bytet bäst?
Jag vet inte om man tänker på det att nu Bernardo Silva har fått den här avstängningen som har dragit ut på tiden. Men det blev ju faktiskt bara en match avstängning, och det blir ju här mot Chelsea. Så han är ju tillbaka redan till Game Week 14 mot Newcastle borta. Sen så sitter ju Bernardo Silva i den här prisklassen som vi har pratat om tidigare. Han tror han är prisad 7,9 nu. Och då har man ju möjlighet att ta in någon av de här spelarna, de här tre framförallt som vi har pratat om. Jag antar att man inte sitter med alla tre. Och ska man göra ett rakt byte där så skulle det då, ja men, gå på din egen magkänsla och lite kring hur ditt lag ser ut, vem du ska ta in av de här tre. Och då menar jag Madison, Martial, Pulisic. Men Bernardo Silva till någon av dem, tycker jag känns som ett bra byte.
Yes, här kommer en kille, Måns Örtendahl, som sitter med sitt wildcard, och han undrar: Traoré eller Jorginho i ett wildcard? Han kommer ha Abraham med i sitt wildcard. Pulisic kommer han byta in mot Richarlison efter den här gameweeken, så det är två Chelsea-spelare. Han kommer inte ha Jimenez eller någon annan spelare från Wolves.
Oj, ja, det är ju lite vad han har för tanke om den här spelaren. Om det är en spelare som kommer sitta bänk ganska mycket.
För jag kan tänka mig att han är femte mittfältare och att han kommer spela någon form av fyra mittfältsroll.
Ja, för att annars så tycker jag ingen av dem är jätteimponerande. Jag sitter själv med Jorginho i mitt privata lag som jag tänker offra nu för att ha råd då att få in Robertson i försvaret och lite ändringar. Traoré tycker jag har sett väldigt fin ut när han spelar, men jag tror dessutom han står som osäker att han har någon hamstringskada eller någonting. Jorginho, ja, det är ju straffarna. Samtidigt tycker jag Chelsea är svåra där nu när Kanté är tillbaka. Jorginho och Kovacic har sett väldigt fina ut tillsammans. Skulle jag välja mellan dem tror jag skulle gå på Traoré, men jag tycker ingen känns helt 100% just nu.
Nej, men det är troligtvis hans femte mittfältare. Någon som spelar, någon som kan göra det bra.
Ja.
Yes. Sen har vi en fråga från Robin Åslund. Rashford är stekhet. Ska han bytas in nu när han fått spela vänster ut mittfältare när Martial är tillbaka som nummer 9?
Ja, vi tycker Rashford är het. Det håller vi med om. Jag hade kanske inte tagit in honom nu inför Sheffield United borta. Jag tror att det är som sagt ett av de sämsta lagen. Jag skulle hellre möta City eller Liverpool än Sheffield United som det är just nu i fantasy för att spela Rashford. Absolut finns det ett case att byta in honom. Det tycker jag. Spelschemat är bra.
Yes. Linus, när är det som smartast att använda triple captain och bench boost? Den här måste ju du svara på, Alex.
Triple captain. Det ska man använda när jag inte väljer att använda den. Jag har ju en historik nu de två senaste säsongerna och har fått en poäng på min trippelkapten. Den strategi jag har haft då, men som jag ändå kommer fortsätta ha, det kommer att använda den i en double game week som kommer att komma andra sidan nyår. Och även bench boost skulle jag säga är ett sånt då det är double game week och de har många spelare. Det man kanske kan ta med sig om man ska dra lärdom från mina triple captain är att man kanske inte ska sätta dem på en City-spelare som förra året då jag satte den på Sané då de har så många alternativ och kan rotera där. Ser man på Liverpool till exempel med Salah eller Mané så roteras inte de alls på samma sätt. Och det kanske är på dem man ska sätta en binder. Eller Jamie Vardy om han nu är het och har en fin dubbelvecka. En spelare som man nästan given 90 minuter oavsett vilken match det är. Men jag skulle säga att trippelkaptenen och benchboost framför allt lämpar sig för det. Sen så vet jag att det är många som spelar framförallt triple captain även i en single game week. Och det behöver inte vara fel. Men för mig skulle det kännas jobbigt att spela triple captain en single game week för jag har en bra känsla. Och sen så blir det en låg score. Då hade jag nog ångrat mig väldigt mycket mer än om jag hade fått en låg score på en double game week.
Ja, jag håller med. Men samtidigt så är ju bench boost, den ska man planera för den bästa double game weeken tycker jag.
Definitivt.
Det är det kraftigaste chippet. Yes, det var alla frågor vi hade från Twitter.
Ja, men vad härligt. Med det så avslutar vi avsnitt 62 och önskar alla ett stort lycka till inför Game Week 13. Och nu jävla kör vi. Nu är det inga mer idiotiska landslagsuppehåll som ska förstöra den här hösten. Utan vi köttar på nu och det kommer komma lite midweek-matcher och sådana saker. Så nu är det bara att nörda ner sig i Fantasy Premier League. Stort lycka till allihopa. Ha det bra.
Ja, ha det bra.
Hmm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.